Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Välkomna till Pandemipodden. Idag provar vi någonting nytt. Idag har jag med mig två gäster, Mattias Wennberg och Emil Lindström. De gör podden Andra kammaren. Välkomna!
Tack så mycket!
Då måste vi börja med att berätta vad Andra kammaren är för någonting.
Kör det, Emil.
Ja, Andra kammaren är en podd där vi pratar om politiskt aktuella saker och försöker vara lite i dem och göra det så begripligt som möjligt.
Och det tycker jag ni är fantastiskt bra på. Jag har ju lyssnat på alla era avsnitt och jag tycker att ni ger en otroligt bra och lättförståelig bild av vad som faktiskt händer i politiken just nu. Och också från ett bra perspektiv. Ni belyser olika saker, olika vinklar och stor cred till er för en bra podd.
Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Eller få vara med.
Vi tänker göra det här avsnittet nu för att ni ska kunna berätta om covid-19-pandemin ur ett politiskt perspektiv. För här finns det ju väldigt mycket politik som spelar in i hur samhället hanterar pandemin.
Precis, och framförallt så kan man ju se att det finns extremt mycket skillnader på hur man hanterar det ur ett internationellt perspektiv.
Oh ja.
Och där ser man ju väldigt mycket hur, dels då hur olika länder organiserar sig, men också hur olika lagstiftning ser ut och hur det påverkar möjligheten då att bekämpa pandemin. Nej, men som till exempel så kan vi säga då att någonting som varit på tal om i Sverige under väldigt lång tid har ju varit det här med att ha en så kallad lockdown. Att man stänger ner hela samhället då och helt enkelt inför utegångsförbud. Och givet så som Sverige ser ut så är det faktiskt förbjudet. Då den fria rörligheten, det vill säga rätten att själv kunna resa in ut ur landet och vad du vill i landet, är grundlagsskyddad. Så det är väl den största anledningen till varför vi inte har en lockdown.
Får jag fråga en sak redan direkt här, Mattias? För jag blir lite nyfiken på det här med begreppet lockdown. För det har ju använts sedan pandemin gjorde entré. Vad betyder egentligen det? För det snackas om att vi i Sverige inte har någon lockdown. Men samtidigt har vi ju stängt ner stora delar av civilsamhället och många jobbade på distans. Och så vad ligger inom begreppet lockdown enligt din?
Jag tänkte jag skulle ta två exempel, och det ena är väl lite mer extremt då, och det andra är mer gångbart i en modern demokrati. Den första lockdownen som man såg då kopplat till just pandemihantering, det var ju i Kina då när pandemin bröt ut. Och då gjorde ju partiet, eller kinesiska staten helt enkelt, så att de stängde in alla medborgare i staden. De införde totalt utreseförbud, de satte upp vägspärrar på alla vägar ut. De införde förbud mot att gå ut ur sitt hem utan tillstånd då. Så då var du tvunget att ha ett skriftligt tillstånd från staten för att kunna gå ut. Och om du inte hade det, då riskerade man att hamna i fängelse. Givet så som Kina fungerar, som är en väldigt repressiv stat, så sannolikt skulle man inte komma ut. Det andra alternativet som jag tänkte lyfta fram, det är ju i Sydkorea då, som sägs vara ett av de länderna som har haft bäst hantering av pandemin. Och där har man haft lockdown i form av att man har 4 olika nivåer av strikthetsgrad. Och vid den fjärde nivån, den striktaste graden, då är det helt enkelt så att du får bara gå ut för att handla mat, du får bara gå ensam och du måste ha mask och inga andra resor tillåts. Och det har de gjort vid ett par tillfällen. Så att en lockdown är helt unik så att man stänger av alla samhällsfunktioner som inte är nödvändiga och man begränsar den fria rörligheten till mer eller mindre noll.
Är Sverige ensamma om att ha ett så här starkt grundlagsskydd för rörelsefrihet?
Jag skulle säga det utan att veta på exakt rak arm om det faktiskt är så, men det skulle vara vi och jag skulle säga Tyskland och Nederländerna som är de som väger det man kallar individens integritet och individens rättigheter ovanför det kollektiva, vilket också är en jättestor skillnad om man tittar till exempel på Asien. I Asien är det ju där det konfucianismen som styr det här, så att kollektivet sätts för individen och därför ska individen anpassa sig, medan i västvärlden och Europa då så har man den här tendensen att individens rättigheter är mer värda. Då är det ju framförallt Sverige, tidigare så har det varit bland annat i Norge och Danmark där man haft liknande lagstiftning. Men Norge och Danmark ändrar ju sin lagstiftning i samband med andra världskriget och där man insåg då att man behövde kunna använda mer repressiva åtgärder för att kontrollera befolkningen. Så i det avseendet skulle jag säga att Sverige är unika.
Var kommer idén om att ha en lockdown ifrån? För jag gjorde precis 9 delar om SARS och där var det inte aktuellt. Och vad jag vet i nuvarande läge så har lockdowns inte använts framgångsrikt mot pandemier tidigare.
Ja, jag tänker att det har väl mycket att göra också vad man menar med lockdown. För jag vet inte om det kanske är bättre koll på mig, Mattias, men om det känns som att det är ett internationellt begrepp som vi liksom inte riktigt har använt oss av helt fullt. Men till viss del har vi ju, som jag ser det, så har vi gjort mindre lockdowns i vart fall. Skillnaden är väl att vi inte här har stängt ner skolor och sådär, men det har ju inte heller ansetts vara någon stor källa till smittspridning heller.
Jag ska väl också säga att mycket av anledningen till varför man inte gjort det tidigare sitter ihop med att man inte riktigt var säker på hur smittan spreds. Och för att undvika ett läge då där man fick extremt många som spred smitta utan att riktigt förstå varför, så valde många länder att ta det säkra för det osäkra då. Och som exempelvis så finns det ju också så kallade politiska viljeinriktningar som styr då. Som i Storbritannien där Boris Johnson var starkt ifrågasatt kopplat till hur han hanterat bland annat då Storbritanniens utträde ur EU, så valde ju han att göra en lockdown i alla fall i England i första hand och sen i resten av Storbritannien i andra hand för att visa på politisk styrka. Men det kräver ju också att de länderna som genomför en så kallad lockdown då, eller en nedstängning av staten, att man har ett system där mycket av den politiska makten sitter på alltså central nivå, på hög nivå. Där finns det ju tekniska hinder som Sverige å andra sidan, vi har ju ett väldigt decentraliserat system, att mycket av makten har ju förskjutits ner från Stefan Löfvens statliga regeringsnivå till det man kallar primär- och sekundärkommuner, det vill säga regioner och kommuner. Så de har ju mycket självbestämmande där, vilket gör att det finns legala hinder.
Så strategin på en övergripande nivå flyttas på något sätt, det är så utförandet av den flyttas ju då ner på en lägre nivå, som jag uppfattar det, Mattias.
Precis, och sen om man då skäller lite på Sverige så har ju inte vi haft någon krisberedskap. Och det är egentligen kopplat till att Sverige har ju mer än 200 år av fredstid, vilket gör att vi har aldrig haft ett behov av att ha en fungerande krisorganisation eller beredskap. Där till exempel länder som Sydkorea, Kina, Norge, Danmark, Finland, där de sticker ut på grund av att de har i närtid, där våra föräldrar, farföräldrar och tidigare generationer kan komma ihåg att det har varit krig, det har varit soldater på gatorna, det har varit ett väldigt taskigt samhällsklimat. Och då har man byggt in metoder för att kunna styra samhället, och det saknar vi.
Ja, man såg den här reaktionen i Finland på svininfluensan, att de byggde upp de här lagren med skyddsutrustning och liknande. Medan här reagerar vi inte alls så.
Precis, för vi tänker väl att vi var lite förskonade från det. Och det är ju exakt därför, om jag ska gå tillbaka till Sydkorea som exempel, som har fått så mycket beröm för sin pandemihantering. Det är just den erfarenheten som de bär med sig från det som kallas MERS, eller Middle Eastern Respiratory Syndrome, som kom 2015. Och när det bröt ut i Sydkorea 2015, då hade man ingen testkapacitet och man hade ingen infrastruktur för att tillverka masker, olika test, lägga in folk med andningshjälp och så. Så under 5 års tid så byggde man upp en organisation som kunde administrera det här. Och det är ju egentligen det som vi ser nu då, att till exempel som i Finland, i Sydkorea, i Taiwan, i vissa delar av Kina, att man lärde sig av historien. Men vi har ju varit lite bisittare här då i svensk perspektiv.
Och det har väl varit problem både på regional nivå att fixa fram skyddsutrustningen. Sen när socialförsäkringen skulle vara till så har det inte heller funkat så jättebra.
Precis, och där har vi väl ett strukturellt problem. Och det är framförallt för att det är regionerna som är utförare, så här, som Stockholm läns landsting är utförare av sjukvården. Men det är Socialstyrelsen på nationell nivå som ger direktiv för sjukvården. Och här finns det ju den stora potentialen då att man kan ha en maktkamp då, som i det här fallet då att Lena Hallengren, som är ansvarig minister, socialdemokrat, kommer inte speciellt bra överens med de moderater som styr på regionnivå. Och då får man en helt onödig territoriekamp om vem det är som ska bestämma, det är regionerna som ska betala, varför ska då Socialstyrelsen på nationell nivå och ministern på nationell nivå peka finger? Och då hamnar man i de här helt onödiga låsningarna.
Det har också varit väldigt mycket skuld som har bollats fram och tillbaka mellan regionerna och regeringen.
Jag tror också att det har varit en del, så här, snällt sagt, så här, missförstånd mellan stat och region, vem som har hand om vad. Och det är nog en svår gränsdragning hur mycket makt som staten ska släppa ifrån sig till regionerna. För risken är ju att vi har ett system där det ska vara på kommunal och regional nivå, så att säga närhetsprincipen som ska bestämma saker där det faktiskt sker. Då är det bra om regioner och kommuner har möjlighet att faktiskt ta beslut och lösa saker på sitt sätt. Risken är om man kringskär de rättigheterna för att lägga över saker på staten. Då kommer ju, det blir som ett liksom moment 22, då kommer ju inte kommunerna ha,
ja, för regionerna hade väl inte de verktygen här. Det hade ju inte kunnat vara så att till exempel Gotland hade kunnat fatta beslut som kunde rädda dem från pandemin här. Gotland kunde inte göra en Taiwan.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nej, precis. Att Gotland har ju dels då, kopplat till det som grundlagen, inte rätt att stänga ner samhället. Och sen har de ju inte heller rätt att stifta lagar då. Så att nu har man ju pratat om det här med att man ska ha en pandemi eller sjukdomsrelaterad lagstiftning som man kan stänga ner. Det kommer ju precis ut en förordning då, som det kallas, när man gör det på regeringsnivå. En lagtext från Folkhälsomyndigheten som säger att man har rätt då att införa besöksförbud på äldreboenden. Regioner har ju inte makt att stifta lagar då som kan begränsa befolkningen. Så det blir som en form av maktvakuum där det är regionerna som är ansvariga utförare. Det är regionernas skattepengar som ska finansiera allting. Men det är på nationell nivå som besluten tas då om olika direktiv och begränsningar. Det är därför det kan framstå som väldigt konstigt när Anders Tegnell då står och säger att det här är Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och det är för att Folkhälsomyndigheten har ju inte rätt att bestämma över regionerna, utan det är regionerna som har rätt att bestämma sig själva. Den här maktdelningsprincipen, eller närhetsprincipen som Emil kallar den, den är extremt stark i Sverige.
Hade det gjort någon skillnad om vi hade genomfört den här reformen om storregioner så att det bara hade funnits 6 regioner?
Det hade gjort antagligen ingen skillnad mer än att det hade varit färre som hade bråkat om besluten. Givet då hur mandatfördelningen ser ut i landet och hur den politiska övertygelsen ser ut i landet, så skulle jag spekulera i att vi skulle fått 4 regioner som hade varit borgerligt ledda, en region som hade varit det man kallar blocköverskridande, och sen en helt röd eller socialdemokratiskt styrd region. Och då hade vi haft 2 regioner som hade varit välvilliga och 4 regioner som själva då vill visa att de kan och de bestämmer. Så att färre problem, men lika mycket samma typ av problem.
Hade det gjort någon skillnad om vi hade haft en annan regering?
Det hade gjort skillnad i det avseendet att de regionerna som styrs av borgerliga politiker, de hade ju varit mer samarbetsvilliga. Men, och vice versa då, att i de regionerna som styrs av socialdemokratiska regionpolitiker, så hade det varit då att då hade ju de varit mångstyra istället. För att mycket handlar ju om att vinna politisk favör mot sina direkta väljare. Att man tar inte hänsyn till den stora bilden riktigt.
Ja, det är jag beredd att hålla med. Jag håller med dig i din analys.
Hur ser ni på det här myndighetsförtroendet vi har och för Folkhälsomyndighetens roll?
Jag tror i alla fall initialt då, när man tittade på hur Folkhälsomyndigheten agerade tidigt under pandemin, då hade de ju extremt högt förtroende. Man såg också det här som i statsvetenskapliga termer kastar rally to the flag, det vill säga att det blev politisk enighet, Socialdemokraterna och Stefan Löfven fick högre stöd, och att man såg att det fungerade väldigt bra med deras förtroende och att de kunde ge direktiv tidigt då. Och det sitter ihop med att Sverige har ju sedan Gustav Vasas tid haft väldigt starka institutioner och en befolkning som egentligen litar på det som staten säger. Som, nu kanske ni redan har nämnt här i podden någon gång då, men Sverige har ju till exempel inte obligatoriska vaccinationer. Men vi har en 99% i vaccinationsgrad av barn.
Oj.
Och det är ju för att när man sitter på barnavårdscentralen då, så frågar den här barnläkaren: vill du vaccinera ditt barn mot mässlingen? Du behöver inte göra det, men det är väldigt vanligt. Vi rekommenderar att du gör det. Då är det 99 av 100 föräldrar som säger ja, men det gör vi. Så att vi litar väldigt mycket på våra myndigheter. Jag tror att vi ser ett skifte nu rent politiskt också, att de generationer som kommer nu som är lite mer så här alternative facts, det man tjafs på Twitter, man sitter på Flashback och hetsar om Hanif Bali och Annie Lööf, att de är mer benägna att vara starkt kritiska.
Jag undrar också om man hade lagstiftat, tänker jag, att då hade det nog behövts tillräckliga påföljder för att det ska kunna ge någon effekt. Jag vet inte om det hade blivit så mycket bättre om man hade lagstiftat istället för att gett ut rekommendationer. Det känner jag mig osäker.
Rent krasst ska man säga att det hade blivit exakt samma sak som du är inne på. Att till exempel så finns det ju ingen reprimand från att gå mot röd gubbe. Av det enkla skälet att det finns ingen som kan tillse att du faktiskt inte gör det. Så att det finns ingen poäng med att ha straff för någonting du inte kan kontrollera. Och tyvärr så har vi ju en ganska svag statsapparat i det avseendet att vi har inte tillräckligt mycket poliser, vi kan inte ha säkerhetsvakt som går och knackar på. Som Kina och Korea då, som vi nämnde tidigare, där satte de upp vägspärrar och kallade in militären. Men i Sverige får ju inte militären hjälpa till med rättsskipning sedan skotten i Ådalen då, där man skilde på militär och polismakt. Så att vi hade skapat lagar som vi inte riktigt kan tillämpa.
Vad ser ni för innehåll då i den kommande pandemilagen?
Jag skulle vilja egentligen lite krasst säga att smittskyddslagen så som den fungerar egentligen ger möjligheten att begränsa rörligheten i så här särskilt utvalda områden som det heter då. Som till exempel nu när smittspridningen är jättehög i Stockholm, den är jättehög i Helsingborgs stad, den är jättehög i Skåne. Att det finns inget hinder för Folkhälsomyndigheten och den regionala folkhälsoläkaren då att helt enkelt begränsa rörligheten. Problemet har väl egentligen varit att det finns inget riktigt sätt att begränsa till exempel SJ då, eller SAS, om man nu hade velat flyga. Och det tror jag väl att den här pandemilagstiftningen då kommer att råda bot på, att man kan lägga juridiska hinder för privata näringsidkare, att det kommer bli förbjudet att göra saker, precis som man förbjöd alkoholservering efter 10 till exempel.
Ja, hur ser smittskyddslagen ut idag? Alltså, har regionerna formellt möjlighet att sätta ett område i karantän, eller är det någonting som sker på regeringsnivå?
Så det är den regionala smittskyddsläkaren i grund och botten som bestämmer över sin region. Och det sitter ihop med det här, den decentraliserade makten då, att det är ju inte Tegnell som bestämmer i det avseendet, utan antingen så blir det på regeringsnivå, det vill säga Stefan Löfven, som gör något nationellt, eller så är det på den regionala nivån som smittskyddsläkaren då till exempel kan stänga ner restauranger eller skolor eller så här. Så att det finns redan. Problemet är väl egentligen bara att många drar sig från att göra den här lite hårdare tolkningen av lagstiftningen. För att man är man är lite rädd för att vara den som går för långt. Som jag har pratat med en kille som heter, han är man ska vi säga, Christer Thelin, som är gammal domare och jurist. Och han, precis som jag, är starkt övertygad om att det egentligen inte behöver tilläggslagstiftning, utan man behöver bara använda lagstiftningen på rätt sätt för att stänga ner. Men där är vi lite fega i Sverige.
Det är, jag tycker, det är också en diskussion det här med vems fel det är, om det är stat och region som gör för lite eller befolkningen som lyssnar för dåligt på rekommendationerna. Och det tycker jag går runt hela tiden. Olika synder.
Ja, verkligen, det är bara skuld som bollas åt alla möjliga håll.
Däremot någonting, om ni är intresserade av en spaning då, så kan jag säga att svensk media har ju gått över till att vara mer kritiska nu mot Folkhälsomyndigheten. Och det kan man följa om man tittar på valfri nyhetssida online, på de bilder de använder för att bildsätta bland annat Anders Tegnell. Att under början av pandemin så hade de bilder där han framstod som en landsfader, han var en samlande kraft, han skulle se förtroendegivande ut. Men nu när man väljer bilder så har de gått till att vara kanske inte lika smickrade för honom, utan ser lite deppig ut och lite hängig och ihopbunken. Och det säger mycket om det här att nu bildsätter de honom i mer negativ dagar, så att jag tror att granskningen kommer bli rätt mycket hårdare och gulden kommer onekligen landa däråt.
Men också att man, Löfven lyssnar ju, ja, min uppfattning är att Löfven lyssnar lite mindre på Folkhälsomyndigheten än vad man gjort tidigare. Man går lite sitt eget spår. Men det är bara en,
ja, det kändes ju som att de var mycket en enhet i början, i våras.
Precis, för så som Sverige fungerar rent allmänt då, det är ju att det är förvisso regeringen då som leder landet, men det är expertmyndigheterna som pekar ut riktningen. Så att rent traditionellt sett så ska man ju säga att det är ju Folkhälsomyndigheten som ska vara den myndigheten som pekar vägen. Och regeringen ska ju vara en facilitator av myndighetens viljeinriktning. Och det fick ju Stefan Löfven och regeringen väldigt mycket kritik för, det här att varför är han inte den som är ute och bestämmer? Men i själva verket så är det ju Johan Carlson och Anders Tegnell då som är generaldirektör respektive statsepidemiolog då, som ska vara de som pekar vägen. Men precis som bildsättningen i tidningen och förtroendesiffrorna har förändrats, så precis som Emil säger, så är det ju mer och mer politiska beslut snarare än kanske rent medicinska beslut som verkar peka vägen.
Och den enda personen på Folkhälsomyndigheten som är tillsatt av regeringen är generaldirektören, eller hur?
Ja, i grund och botten, om de inte gör specialtillsättningar, och det är extremt sällsynt, men det är ju det som också kallas ministerstyre då, att de ska ju bara tillsätta ledningen för då generaldirektören. Sen ska generaldirektören i vanlig ordning anställa, precis som för vilket annat jobb som helst.
Och det är mer vanligt i amerikansk politik att man ersätter direktörerna när det blir ett nytt styre än i Sverige.
Ja, precis. För att i amerikanska myndigheter då, och olika typer av organisationer som går under den amerikanska regeringen, så är det ju så att presidenten som utnämner myndighetsledare, och då tänker vi inte på ministrar, för ministrar går ju via senaten, men till exempel chefen för CDC som är amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten eller olika övervakningsenheter och så, de utnämns direkt av presidenten och brukar också avsättas när det kommer en ny president. Så att när Joe Biden tillträder nu så är det sannolikt att alla chefer kommer att försvinna och in kommer liksom så här lojala chefer till honom då. Men i Sverige så generaldirektörer förordnas över en bestämd tid, att vi säger så här, ja men jag förordnar dig Dan Hörning till generaldirektör mellan 2020 till 2025. Och oavsett då om du har någon myndighet att vara generaldirektör över, så gäller det förordnandet. Och när man tappar sin myndighet, då brukar man hamna på det som kallas kyrkogården. Och när man går in på regeringskansliet då, så är det så här, svänger du höger kommer du till de bagarna, svänger du vänster kommer du till kyrkogården. Det är den lång korridor med rum där folk sitter och gör inom citattecken utredningar, slutcitat. Så här, vänder lite papper och bara får betalt.
Ja, det var ju väldigt känsligt i Sverige när Försäkringskassans generaldirektör blev ju sparkad för ett par år sedan, Begler. Så det är ju känsligt i Sverige. Det är politiskt känsligt.
Tanken bakom det här är ju att den som är generaldirektör ska känna att de har trygghet och att stå upp mot ministrarna och kunna säga att nej, nu tycker jag att du tar fel beslut. Det är vi som är experter på den här frågan och det är därför du borde lyssna på oss då. Och det är väl lite samma princip som man tänker i det fackliga då, att om du är fackligt förtroendevald på en arbetsplats, då har du skydd vid det som kallas förtroendemannalagen. Det vill säga att du ska kunna stå upp mot din chef och kritisera deras beslut utan att vara rädd att få sparken. Och det är exakt samma tanke här då till med generaldirektör, att du ska kunna säga till ministern att det här är dumt.
Ja, och att det är inte så här att annars så blir det ju att ministern styr myndigheten om man kan bestämma vem som ska sitta där och när. Om inte personen följer regelverket och tolkar det på det sättet som ministern vill, när man då fimpar vid den generaldirektören, då blir det ju politikernas klåfingrar som styr istället.
Ska vi betrakta pandemin ur arbetsrättsligt och arbetsmiljöperspektiv? Ni har ju båda facklig bakgrund, så att det här har ni säkert tänkt på.
Ja, jo, men det finns ju... Det jag tänker på först och främst är väl de arbetsmiljömässiga konsekvenser som de har fått. Att många får jobba hemifrån, naturligtvis. Och allt från försäkringar man har rätt till och fysiska så här, ergonomiska redskap man har rätt till och sådär. Vi är många som, jag vet ju bara mina kollegor på köksbänk och jobbar. Och jag tar ju inte lång tid innan det börjar göra ont liksom. Det är å ena sidan så. Man har i princip samma arbetsmiljösiga rättighet när man jobbar hemifrån. Arbetsgivaren har samma skyldigheter. Så att du kan ställa krav på att du ska ha en dräglig arbetsmiljö. Det är lite oklart exakt vad det arbetsgivaren ska hjälpa till med. Men punkten är att du ställer krav till din arbetsgivare och sen så ska arbetsgivaren anpassa det efter de resurser som finns på företaget. Och där är ju arbetsmiljölagen ganska långtgående. Så att man kan gott ställa krav på att man ska ha bra skrivbord och stol och bildskärm och sådär. Men en svårighet i det här är ju att många företag säger att jobba helst hemma, men ni får komma in till kontoret och jobba. Och där har vi så att säga bra, där har ni kvar era stolar och bord och sådär. Så att där har vi bra arbetsmiljö. Och då blir det svårare att ställa krav, för arbetsgivaren kan anvisa till en kontor där det finns en fullgod arbetsmiljö. Och man måste ju inte jobba hemma. Så det blir ju lite, det är nästan enklare om arbetsgivaren hade sagt att du måste jobba.
Ja, och det är inga arbetsgivare som gör, utan alla formulerar sig på det här sättet att du får jobba hemma om du vill.
Precis.
Ja, typ vi vill gärna att ni jobbar hemma i den månaden.
Ja, vid behov får man vara inne på arbetsplatsen då. Och det sitter ihop med det som vi pratade om tidigare då, att det finns ju ingen lagstiftningsmekanism som egentligen tillåter då att man säger att ingen får åka in till sitt kontor. För då hade det blivit ett helt annat scenario, om vi säger att regeringen hade släppt en förordning som säger att från och med idag får ingen åka in till kontoret, utan alla måste arbeta hemifrån. Då förskydds ju skyldigheterna på ett helt annat sätt, eftersom då skulle arbetsgivarna som ni är inne på inte kunna säga då att men du vill ha ett höj- och sänkbart skrivbord, Emil, men då kan du åka in till kontoret, för där har du jättemånga att välja på. Då finns inte det resonemanget.
Och det var allt vi fick plats med i det här avsnittet, men de kloka killarna från andra kammaren kommer tillbaka i nästa avsnitt. Om ni vill höra mer av andra kammaren så finns podden på alla poddappar, och de finns även på Instagram. Pandemipodden finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Tack till Trippnaha för musiken. Tack till Mattias och Emil för att de var med här. Och tack till dig för att du lyssnar på Pandemipodden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.